Det finns många berättelser i Bibeln om bön, om människor som ber. I evangelierna så berättas det om Jesus och hur han ber på många olika platser och på olika sätt. Ibland så drar han sig undan ensam för att prata med Gud och få umgås med sin pappa. Och andra gånger så gör han det när lärjungarna är tillsammans med honom. Det är som att författarna verkligen vill understryka att Jesus kunde be när och hur, på vilket sätt han än tänkte och kom på. Kanske för att visa oss hur enkelt och självklart bön kan få vara. Men samtidigt finns det också de här exemplen på hur bönen kan vara en ordentlig kamp när livet är svårt. Som när Jesus vid ett tillfälle brottas i Getsemane i påsktiden med Gud kring sin kallelse. Han brottas med sina känslor och han vänder sig till Gud, för han står inför det svåraste han kommer att göra i sin uppgift. Och Jesus ber om att få slippa. Men han säger ändå, låt din vilja ske, inte min. I dagens text ur Lukas evangelium så får vi möta Jesus och hans lärjungar när de är ute och går. Och så händer det där igen, att Jesus stannar till och säger, nu ska vi be. Och varför han gör det, det vet vi ju inte. Vi vet inte vad han ber om. Kanske för att de har kommit till en vacker plats som inbjuder till bön. Kanske för att de har gått och pratat om någonting som gör det angeläget att be tillsammans. De sätter sig ner runt Jesus när han ber. Vi vet inte om han ber högt eller om han ber tyst. Men när han har bett färdigt så säger en av lärjungarna till honom, Jesus, men kan inte du lära oss hur vi ska be, precis som Johannes har lärt sina lärjungar? Ja visst, säger Jesus. Det är inte så komplicerat. Det viktiga är inte orden i sig, men vad du lägger i dem. Bönen är ett samtal med Gud, och Gud är aldrig långt borta ifrån dig och inte någon främling. Gud är som en pappa. En god pappa som vill sina barn något gott, men som samtidigt är hela tiden något mer och mycket större. Gud är helig. Varför inte börja bönen där? Vänd dig till Gud och säg, Fader, låt ditt namn bli helgat. Det betyder helt enkelt att vi ska tala väl om Gud och ge Gud en viktig plats i vårt liv. Precis som vi är viktiga för Gud. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Det innebär att Guds rike är närvarande när vi lever efter Guds vilja. När vi lever i kärlek och respekt för varandra och för skapelsen, då lever vi som Gud vill. Men vi kan behöva hjälp, be om hjälp för att kunna göra det. Om den första delen handlar om Gud, så handlar den andra delen om oss människor och hur vi relaterar till varandra. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Har ni tänkt på den strofen? Den är väldigt klok. För den handlar om att be om det vi behöver, men inte mer. Ofta gör vi just det. Vi vill ha mer än vi egentligen behöver. Och ibland är vi så rädda för att inte få det där vi vill ha, så vi samlar på oss en mängd olika saker utan att tänka på att dela med oss till andra. Jag ska erkänna att det behöver jag jobba själv med. Förlåt oss våra synder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Här påminner Jesus oss om att allting hör ihop. Att allt vi gör hör ihop. Mina handlingar får konsekvenser för min omgivning. Om jag är dum och elak mot dig, då är risken stor att du också blir ledsen och irriterad och i din tur blir dum och elak. Kanske inte mot mig, men mot någon annan. Det blir en kedjereaktion. Men samma kedjereaktion kan ju också finnas när vi gör bra saker. Om jag gör någonting som du uppskattar och du blir glad över, så vill du i din tur göra fina saker för andra. När jag ber Gud om förlåtelse för saker jag har gjort fel, så får jag samtidigt tänka på hur jag agerar mot andra människor. Kan jag förlåta någon som har gjort mig ledsen? Och om jag har sagt att jag förlåter någon, visar jag verkligen det i praktiken? Utsätt oss inte för prövning. Den här funderar jag ganska mycket på. För jag tror egentligen inte att det är Gud som skickar prövningar till oss. Så ser inte min tro ut. Däremot så sker det ju jobbiga saker i våra liv. Och vi vet inte alltid varför. Och då, tänker jag, får vi be Gud om hjälp. Be Gud om hjälp att orka att hantera den där situationen. Eller det som sker i världen. Men också be om hjälp från andra människor. Och någonting som jag tänker är min erfarenhet av bön, det är att ofta när vi ber böner för andra, så får vi själv vara en del av bönens svar. För Gud använder oss människor till att svara på bön. När Jesus har gett de här tipsen till lärjungarna om hur de ska be, så fortsätter han att prata om bön och säger att vi inte ska vara rädda för att be om det vi behöver. Och vi ska inte ens vara rädda för att bli tjatiga. Jesus ger ett exempel. Han säger: tänk er en person som får gäster mitt i natten och som inte har tillräckligt med saker att ge de här personerna att äta. Och det här är en tid när det inte finns nattöppna butiker. Tror ni inte då att den här personen går till sin granne och knackar på? Kan du ge mig lite bröd så jag kan ge till mina gäster? Grannen sover. Liana i alla fall redan lagt sig och lägger där med sina barn i sängen och säger: nej, men jag vill inte komma upp just nu. Jag har inte tidigare redan gått och lagt mig. Säger Jesus: om han inte går upp för att han är vän med den här personen och vill göra någonting fint och bra, så kommer han att göra det därför att den här grannen tjatar. Och det här ger Jesus som ett exempel. Att vi ska våga tjata. Jag kan tänka mig att lärjungarna skrattar gott åt den här berättelsen när Jesus kommit så långt. Antingen för att de känner igen sig, eller också för att det hela är så konstigt. Skulle det verkligen hända? Vad menar då Jesus med den här berättelsen? Ja, jag tror att det är lite för att skaka om oss och fundera kring vad bön innebär. Men också för att ge oss modet att våga be också om det där som vi kanske inte riktigt vågar. Bönen, det kan handla om både små och stora saker. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Om nu grannen, en helt vanlig människa, ger det goda, varför ska då inte Gud, er pappa i himlen, göra det? Visst är det ett fint löfte att vi ska få allt vi ber om. Men stämmer det? Nej. Vi är många som har bett böner som inte har blivit besvarade som vi hade önskat. Oavsett om vi har tjatat på Gud eller om vi har bett hur snällt som helst. Och jag tror inte att det handlar om min tro är stark eller svag. som det ibland talas om. Jag tror inte det handlar om det. Och jag tror inte det handlar om hur vi tror. Varför vi inte alltid får svar på bön, det kan vi helt enkelt inte veta. Det hör till de sakerna i livet som vi aldrig kommer få svar på. Men det vi vet är att vi alltid kan komma med vår längtan, vår tacksamhet och vår vånda. Allt kan vi komma med till Gud. Och jag tänker, som vi pratade om tidigare, att bönen är ett samtal. Ibland använder vi ord som vi formulerar själva eller som någon annan har skrivit. Och andra gånger är bönen ordlös. Bönen kan uttryckas med kroppen, som vi gjorde nyss i sången, eller i dansen, eller helt stilla. Vi kan stå och be, vi kan gå och be, vi kan ligga och be. Det spelar ingen roll var vi är. Vi är alltid välkomna med våra böner. Vad bär du på för bön idag? Vad längtar du efter och vad skulle göra dig glad just nu? Ta dig också stunden att fundera på vad Gud kan tänkas vilja säga till dig. Bönen är ett samtal, och som i alla samtal så får vi utrymme för båda parter. Låta min röst höras och Guds röst höras. Berätta om det vi är fyllda av och lyssna till den andra. Ibland kan bönen få vara tre korta ord som går i båda riktningarna. Jag älskar dig. Du är älskad. Jag älskar dig. Du är älskad. Amen.